Jag ska i 3 radioprogram framöver dela mina tankar kring ett ämne som blir allt mer aktuellt, och det är enhet. Och då menar jag i det här fallet enhet mellan religiösa grupper. Rubriken för alla de här 3 programmen har jag satt till ett bibliskt förhållningssätt till kristen enhet och ekumenik. Och denna gång handlar programmet om viktiga trossatser som svarar på frågan: vem är Jesus Kristus? Jag tror att de här programmen kan vara väldigt nyttiga även för dig som ännu inte bekänner dig som kristen, eftersom programmen kommer att handla om den kristna trons fundament, så bli inte avskräckt av den lite tunga rubriken. Jag började fundera kring det här temat i början av sommaren, och det har därför varit väldigt intressant och inspirerande att jag nyligen snubblade över en bok utav den kände EFS-teologen David Hedegård. Där tar han upp just ekumenikens förutsättningar, och boken den heter Ekumenismen och Bibeln. Den hette i en tidigare upplaga Söderblom, påven och det stora avfallet. Och det är mycket intressant att se den oro som Hedegård och andra upplevde redan i början av 50-talet, när rörelsen för ekumenik började växa sig väldigt stark. De såg att det kristna budskapet höll på att urvattnas och att bibeltroheten sattes på undantag för att främja enhet och ekumenik. Jag tror att det idag är än mer viktigt att fråga oss om enhet och ekumenik ska gå före troheten till Guds ord. Vill Gud att enheten ska gå före lydnaden? Är det risk att vi ger upp den sanna kristna trons fundament för att uppnå den bekväma enheten? Är det risk att vi förhandlar bort sanningen om vem Jesus faktiskt är, bara för att vi ska bli ett? Det här är frågor som jag ska belysa och resonera kring den här gången och de kommande gångerna också. Själv tror jag att kristenheten i västvärlden befinner sig i ett läge där vi är i behov av en ny reformation. Luther och de andra reformatorerna skulle vända sig i sina gravar om de visste vart den lutherska kyrkan har hamnat idag. En av deras paroller var Bibeln alena. Men det är allt färre kristna som lever i linje med den parollen. Den stora parollen just nu verkar istället vara enhet till varje pris. Nu ska vi först titta lite på vad ordet ekumenisk betyder. Det är inget ord som finns i Bibeln, men det härstammar i alla fall från grekiskan och det grekiska ordet oikomenikos. Och det betyder ungefär allmänlig, det som rör den bebodda världen eller världsvid. Så vi skulle då kunna säga att kristen ekumenik är en strävan efter att inrätta en tro som kan omfatta alla människor i världen. Och det kan ju låta väldigt fint och behjärtansvärt, men det är just detta som gör att många bibeltrogna kristna är tveksamma till ekumenik. Man förstår liksom att om enhet mellan alla kyrkor och samfund ska kunna uppnås, så blir det till att kompromissa på många punkter i de grundläggande trossatserna. Ja, det var lite om ordet ekumenisk. Nu ska vi läsa några bibelord som väldigt tydligt visar att Gud vill att vi håller Bibelns budskap rent från villoläror och att vi inte får dra bort något eller lägga till något. Bibelorden visar också vilket förhållningssätt vi ska ha till människor inom den kristna kyrkans ramar som just står för urvattning eller förvanskning av det sanna evangeliet. Och vän av ordning frågar ju då såklart vad som är det sanna evangeliet. Så lite senare så ska jag därför försöka svara på den avgörande frågan: vem är Jesus Kristus? Eftersom evangeliet handlar om just Jesus Kristus. Men nu först då några bibelord om vikten av att hålla oss till hela sanningen och till sanningens efterföljare. Vi ska börja i Romarbrevet kapitel 16, vers 17-18. Där skriver Paulus: Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem, ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Och där var det slut på citatet. Det här skrev aposteln Paulus till de kristna i Rom. Han uppmanade dem att hålla sig borta från människor som undervisade sådant som var i strid med det evangelium som först blev framlagt för de här kristna i Rom. Han uppmanade dem alltså inte att försöka nå fram till samförstånd och enhet genom dialog, samtal och kompromisser. Nej, vänd er bort ifrån dem, så sa Paulus. Och det som Paulus sa till de kristna i Rom sa han kanske ännu mer kraftfullt i sitt brev till Galaterna. Vi ska läsa kapitel 1, vers 8-9 i Galaterbrevet. Om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Slutcitat. Ja, som du hör här så ger inte Paulus något utrymme för dialog och enhet ifall man har att göra med människor där budskapet inte ligger helt i linje med Bibelns undervisning. Apostlarna och de första kristna var oerhört noga med att evangeliet, så som det först levererades till de allra första kristna, inte skulle förvanskas på något sätt. De visste att det var endast detta fulla och sanna evangelium som kunde leda till den tro som frälser från syndens slaveri och förnedring och som ger ett hållbart löfte om evigt liv. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, står det i Romarbrevet kapitel 10, vers 17. Och det här bibelordet kan man också översätta så här, att tro kommer av budskapet. Om nu en frälsande tro beror på hurdant budskapet är, så är det alltså oerhört viktigt att budskapet är det rätta om det ska leda till denna frälsande tro. Och det var därför som Paulus uttalade så starkt en förbannelse över dem som urvattnar eller förvanskar evangeliet, eftersom andra människor då kan gå evigt förlorade. Man får alltså inte handskas slarvigt med evangeliet. Vi ska också titta på vad Jesus själv sa om att föra in osanningar i den kristna tron. Så här säger han i Markus evangeliet kapitel 9, vers 42. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet. Och ifrån Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 18-19, så läser vi något liknande. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger något till dessa ord, skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Slutcitat. Här har vi alltså ett antal mycket allvarliga och mycket tydliga bibelord att ha framför ögonen när vi funderar över kompromisser och enhet mellan kristna. Som vi kan förstå av Jesu ord så har vi ett ansvar för att inte släppa in läror som kan leda människor vilse. Men gör vi oss skyldiga till att så ändå sker, så ser Gud mycket, mycket allvarligt just på den typen av synd. Det framkommer ju väldigt tydligt i de här bibelorden. Vi ska se ytterligare ett bibelord som är från profeten Samuels bok i Gamla testamentet. Kapitel 15, vers 22-23. Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ty upproriskhet är trolldoms synd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig. Slutcitat. Om vi översätter den här texten till vår tid så kan vi säga att brännoffer och slaktoffer motsvaras av vår bön och lovsång till Herren, alltså vår gudstjänst. Gud säger alltså här att det är bättre att lyda hans befallningar och hans ord än att hålla gudstjänst. Och om vi förkastar Guds ord, om vi sätter delar av Bibeln åt sidan, så kan Gud komma att förkasta oss. Och då kan vi också säga att lydnad såklart går före enhet. Det finns inget i Bibeln som säger tvärtom. Ett annat starkt vittne som vittnar om kampen för den rena och sanna läran i den tidiga kristna församlingen är de trosbekännelser som man upprättade. De här hade som avsikt att mota bort trosriktningar som var på glid bort från det sanna evangeliet. Utav de trosbekännelser som vi använder i Sverige idag så är den apostoliska den vanligaste och dessutom den äldsta. Man tror att den tillkom i början av år 200, alltså bara cirka 170 år efter att Jesus vandrade på jorden och bara cirka 100 år efter att aposteln Johannes hade dött. Ibland används den lite mer utförliga nicenska trosbekännelsen, som är den enda trosbekännelse som den ortodoxa kyrkan använder. Den apostoliska varianten den användes i den tidiga kyrkan ofta i samband med dop, som en dopbekännelse. Och jag ska i avslutningen i det här programmet läsa den apostoliska trosbekännelsen. Tro kommer alltså av budskapet, som det står i Romarbrevet, och trosbekännelserna innehåller vad vi kan kalla en sammanfattning utav detta budskap. Trosbekännelserna i sig är kanske inte tillräckligt innehållsrika för att någon människa ska kunna komma till en äkta frälsande kristen tro. Men en komplett evangelisk undervisning får inte brista på någon punkt om man jämför den med dessa urkristna trosbekännelser. De utgör liksom avgörande kontrollpunkter. Saknas någon av trosbekännelsernas punkter i ett frälsningsbudskap så är det inte ett frälsande evangelium. Saknas någon av dessa punkter i din tro så har du tappat den rätta kursen. Så även om jag själv inte är någon förespråkare för religiösa ritualer så kan jag se en vits med att då och då högt läsa de urkristna trosbekännelserna i våra samlingar och gudstjänster. Det är nog bara nyttigt. Tänk på det ni som planerar gudstjänster. Det finns ett bibelord som ofta lyfts fram när man pratar om kristnas enhet och ekumenik och det är kapitel 17 i Johannesevangeliet. Detta kapitel är det som man brukar kalla för Jesu överste prästliga förbön och vi ska läsa verserna 21-23 i kapitel 17 Johannesevangeliet. Jag ber att de alla ska vara ett och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Slutcitat. Man brukar ibland säga att Jesus såklart kommer att få det som han ber om, och så tänker man sig att alla samfund och kyrkor en dag ska gå samman i en enad världsvid kyrka. Ekumenikens triumf, med andra ord. Men här är det då väldigt viktigt att fråga oss vilken sorts enhet som Jesus avser när han ber om det här. Är det den yttre enheten mellan just organisationer, kyrkor och samfund, eller är det den inre osynliga enheten som han ber om? När det gäller den yttre enheten så säger Bibeln att det ska bli ett stort avfall i den kristna kyrkan i ändens tid, och att alla dessa avfallna ihop med andra religioner ska just enas under en enda världsreligion, men som styrs av antikrist. Sedan förutsäger Bibeln inget mer om yttre enhet. När det då gäller det andra alternativet för enhet, den inre enheten, så tror jag att det är detta som Jesus avser i sin bön. Han säger ju att precis så som han och fadern är ett. Och det är ju inte en fullt synlig yttre enhet. Det finns redan idag en inre enhet mellan sanna kristna i många olika sammanhang. Den enheten finns bland dem som har tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare, som upplevt på nyttfödelsens under, som fått del av den helige Ande, som tror på och underordnar sig Bibeln som Guds ord, och som lever det inre livet i gemenskap med Gud. Så Jesus har med andra ord redan fått det som han har bett om, men det är alltså inte fullt synligt ännu. Den här enheten känner de till som lever detta inre liv. Sådana människor kan känna en gemenskap och enhet med trossyskon redan innan man har lärt känna varandra. Man är liksom ett i anden. Och i denna andens enhet så finns det en sådan kärlek mellan trossyskonen att den överskrider alla skiljaktigheter som nationalitet, hudfärg, kultur och sättet som man utövar sin tro på. Men man är överens om evangeliets alla trossatser. Där finns varken något som har lagts till eller något som har dragits ifrån. Lydnaden och kärleken till Gud och hans ord står högst av allt. Och detta är något helt naturligt och självklart för dessa Jesus sanna lärjungar. Så det finns alltså redan en enhet som är av Gud, men som rör sig under ytan hos Jesu lärjungar. Det är denna osynligt sammanflätande grupp av Jesu lärjungar som utgör Kristi kropp på jorden. Det är denna grupp som är Herrens tempel idag. Och det är dessa trofasta lärjungar från alla folk och länder som är kyrkan med stort K. Kyrkan är inte någon organisation av det ena eller andra slaget, och kyrkan utgörs inte heller av alla människor som är medlemmar i olika församlingar. Den sanna kyrkan, Herrens tempel, Kristi kropp, är Jesu trogna, trofasta, lydiga och överlåtna lärjungar. Och det är denna kyrka som kommer att bli Jesu fullt synliga härlighet den dag Jesus kommer tillbaka. Det är inom den kyrkan vi kan prata om sann enhet. Detta är det heligas samfund, som det står i den apostoliska trosbekännelsen. Är du och är jag en av dem? Det måste vi våga fundera över eftersom det här har att göra med vår eviga tillvaro. Ja, jag ska nu lyfta fram 7 grundläggande och mycket avgörande trossatser som all kristen enhet måste vila på om enhet ska vara möjlig. Saknas dessa trossatser så tror jag man ska göra som Paulus uppmanade de kristna i Rom, att vända sig bort från dem som har ett annat budskap. Det här handlar om vem Jesus verkligen är. Som du ska höra sist i programmet så finns de flesta av dessa trossatser med i den apostoliska trosbekännelsen. Första trossatsen är att Jesus är Gud. Jesus är enligt klassisk kristen tro både sann Gud och sann människa. Jesus är inte bara en god och moraliskt högstående människa. Han är inte heller bara en ande eller ett gudaväsen. Jesus är Gud som kommit i mänsklig gestalt i en vanlig mänsklig kropp. Och Jesus är en del i den treenige guden som är både fader, son och ande i ett och samma väsen. Det här har alltid varit den äkta kristna läran från fornkyrkan via reformatorerna och fram till dagens evangeliskt kristna. Den nästan 1700 år gamla nicenska trosbekännelsen säger om Jesus att han är Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. Och det här är också Bibelns vittnesbörd om Jesus. När Gud i Gamla testamentet svarar på Mose fråga om vad som är Guds namn, så svarar Gud: jag är. Det står i Andra Moseboken kapitel 3, vers 14. I Nya testamentet så kan vi se att Jesus flera gånger använder detta namn, jag är, om sig själv. Det är inte lika tydligt i alla bibelöversättningar. När sen fariserna frågar om han är Messias, så svarar Jesus på den frågan, jag är. Och vi kan då kanske förstå oss på fariserernas chock när Jesus alltså gör anspråk på att vara densamme som Gud. Guds namn i Bibeln är också Herren. I Romarbrevet kapitel 10, vers 9. Så ser vi också att Jesus är densamme som Herren. Och det står så här, om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Det här var Svenska folkbibelns översättning. Och om det i din översättning av Bibeln inte står Herren utan Herre med litet h och utan ett n på slutet, Herre, så beror det på att översättarna till din bibel har valt en mycket svagare och en missvisande översättning. Om Jesus nu inte skulle vara Gud, så ligger vi mycket risigt till, skulle jag vilja säga. För om det bara var en vanlig människa som korsfästes för dina och mina synder, så var det ju inget märkvärdigt. Det är många människor som har blivit korsfästa. Men om det var Gud själv som klev ner i mänsklig gestalt till våran jord och bar våra synder upp på korset, så var det något oerhört. Det är då ett yttersta bevis för Guds kärlek och vilja att rädda oss till evigt liv. Och om Jesus är Gud, så stämmer det han har sagt, att han har all makt i himlen och på jorden. Och då har vi ingenting att frukta. Den andra trossatsen som jag vill ta upp här, det är att Jesus är alltings skapare. Jesus fanns och var ett med Gud före universum hade blivit till. Allt är skapat genom honom. Vi ska läsa om detta i Kolosserbrevet i Nya testamentet. Kapitel 1, vers 15-16. Han är den osynlige gudens avbild, först född före allt skapat. Ty i honom skapades allt, i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tron, förstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Slutcitat. Jesu lärjungar har i alla tider trott och bekänt att Gud har skapat världen, precis så som det står i Bibeln. Vi vet alla idag att evolutionsläran utgör ett kraftigt försök till att slå sönder den skapelsetron. Men vetenskapsmännen har inte kunnat hitta övertygande bevis för att världen har blivit till genom evolution och naturligt urval. Allt man har är bara en enda stor röra av observationer, hypoteser och spekulationer. Moderna forskningsrön pekar mycket tydligare på en skapare och en skapelse. Jag hörde från en god vän att vår svenske kung hade blivit tillfrågad om han tror att Gud har skapat världen. Och snabbt som ögat svarade kungen, vem annars? Och all heder åt vår kung för det rakryggade och trosstarka svaret. Gud välsigne kungen. Tredje trossatsen är att Jesus är Messias, judarnas konung. När kvinnan vid Sykars brunn talade med Jesus om Messias så svarade han henne, det är jag, den som talar med dig. Det här står i Johannesevangeliet kapitel 4, vers 25-26. Jesus säger alltså själv att han är den Messias som Bibelns profetior förutsade att han skulle komma. Vi läser vad aposteln Johannes skriver i sitt första brev i Nya testamentet, kapitel 2, vers 22. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Slutcitat. Ordet Kristus kommer ifrån grekiskans Christos, vilket betyder Messias, som i sin tur är hebreiska och betyder den smorde. Och det här syftar på den smorde konung som judarna väntat på och fortfarande väntar på. Så Jesus är alltså judarnas smorde konung, Messias. Och profeten Zakaria skriver om detta i Gamla testamentet, kapitel 9, vers 9. Fröjda dig storligen du Sions dotter, höj jubelrop du Jerusalems dotter, se din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna. Slutcitat. Precis så kom Jesus. Så han är judarnas konung och Messias och deras Gud, även om de inte insett detta ännu. Men den dag som Jesus kommer tillbaka till Olivberget, för det är dit han ska komma, så ska judarna ta emot Jesus. Och det kan vi se om vi fortsätter läsa i Zakarias bok, kapitel 12, vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Om Jesus nu inte skulle vara Messias, judarnas konung, så faller hela Bibeln. Judarnas väntan på sin Messias och konung och hans ankomst går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och den sträcker sig ända fram till Bibelns slut och ändens tid. Fjärde trossatsen ska vi ta för en sång, och det är att Jesus är världens frälsare och den enda vägen till Gud. Jesus kom för att ge människan en möjlighet att återvända till Gud och få evigt liv. Den som vill tro på att Jesus är den han är, att han sagt det han sagt och gjort det som han gjort, har löfte om evigt liv. Den människan behöver inte frukta den kommande domen och ett liv utanför gemenskapen med Gud. Den människan är redan här och nu ett Guds barn och medborgare i det himmelska riket. Det här är att tro på Jesus, att tro Jesus i sann mening. Det innebär en fullständig överlåtelse till allt vad Jesus är och allt vad som han står för. Och det här är något mycket mer än att bara tro på att Jesus finns, motsvarande att tro på tomten. I Johannes evangeliet 3:16 står ett känt ord: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och i kapitel 14, vers 6 så säger Jesus: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Slutcitat. Jesus hängde alltså inte på korset för skojs skull. Han gjorde det för att det var nödvändigt. Och eftersom det var han som gjorde detta offer, så finns frälsningen endast hos honom. Detta är en av den sanna kristna trons verkliga huvudfundament. Och det här gör att enhet med andra religioner är fullständigt omöjligt. Ja, femte trossatsen utav de sju jag ska ta upp är att Jesus föddes av en jungfru. Det har alltid varit den kristna kyrkans bekännelse att Jesus föddes av en jungfru, det vill säga Maria. Josef var alltså inte Jesu biologiske far. Maria blev havande genom att den heliga ande la gudslivet i henne. Vi ska läsa i Matteus evangeliet kapitel 1, vers 18. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade sig att hon var havande genom den heliga ande. Slutcitat. Och i Lukas evangeliet kapitel 1 kan vi läsa om hur ängeln Gabriel kom till Maria och berättade om att hon skulle föda en son som skulle komma att kallas den Högstes son. Men Maria undrade då hur detta skulle kunna ske eftersom hon inte hade varit med någon man. I verserna 34 och 35 så har vi verkligen hela poängen med jungfrufödseln. Det står så här där. Maria sa till ängeln: hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne: den heliga ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds son. Slutcitat. Det är just på grund av detta därför som Jesus är Guds son. Gud kom ner från ovan och tog sin boning i Marias sköte. Han blev inte till på vanligt sätt. Jesus var från allra första början Gud, men i mänsklig gestalt. Därför kallas han Guds son. Varför är det då viktigt att tro på jungfrufödseln? Jo, det öppnar annars upp för alla möjliga villoläror. Vilka då? Frågar då vän av ordning. Jo, till exempel, om Josef nu skulle ha varit Jesu biologiske far, så var Jesus i så fall bara en vanlig människa. Då var det inte Gud som kom ner från himlen och trädde fram i mänsklig gestalt. Och då var inte Jesus Gud från början. Och då kanske Jesus inte är Gud på riktigt nu heller. Då är han bara en i högen av alla dessa visa män, gurus och profeter som finns i alla andra religioner. Och om det nu var så att hans gudomlighet infann sig först i och med att den heliga ande kom över honom efter hans dop, eller att hans gudomlighet infann sig först efter att han hade uppstått från det döda som en pånyttfödelse, ja, då öppnar det upp för villfarelsen att även du och jag, som ju är vanliga människor, kan bli gudomliga på samma sätt genom pånyttfödelsen och andedopet. Exakt så undervisar vissa avfallna amerikanska förkunnare. När sanningen är den att Jesus är Gud och du och jag är bara vanliga människor. Något mindre än Gud har Jesus aldrig varit och något mer än människor kan vi aldrig bli. Ja, den sjätte trossatsen som jag vill ta fram är att Jesus uppstod från de döda. Jesus korsfästes ju, dog och blev begraven, och det finns annan historisk dokumentation på detta utanför Bibeln. Men han uppstod också från döden och lever idag, säger Bibeln. Jesus lever har ju alltid varit ett glatt budskap från alla tiders kristna. Och det är också viktigt att proklamera att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp. Han är därför inte bara ett andeväsen så som Jehovas vittnen tror. Nya testamentet vittnar på många ställen om att Jesus uppstod i sin kropp från de döda. Tvivlaren Thomas fick känna på Jesus sårmärkta kropp, står det i Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 27. Vi ska läsa det. Sedan sa han till Thomas, det var Jesus som sa detta: räck hit ditt finger och se mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte, utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Och i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 3 så läser vi: han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Om Jesus inte hade uppstått från de döda så hade den kristna tron varit utan hopp och kraft. Jesus gav oss så många löften som är beroende av att han lever idag och verkar i oss och genom oss. Men allt vad vi snart genom 2000 år fått se utav Jesu gärningar i världen vittnar om att han verkligen lever. Sjunde och sista trossatsen är den att Jesus ska komma tillbaka. Han har sagt att han ska komma tillbaka precis på samma sätt som när han lämnade jorden. Han kommer då för att samla sina lärjungar till sig. Han kommer för att rädda det judiska folket undan världens sista stora försök att förinta dem. Och han kommer för att döma världen. Och Zakaria skriver så här i kapitel 14, vers 1-4. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Slutcitat. När det nu gäller sanningen om Jesus, eller alla sanningar om Jesus, så kan vi utifrån Bibelns undervisning och fornkyrkans trosbekännelser definiera vad som är allvarliga avvikelser ifrån det sanna evangeliet. Och det är när Jesus inte upphöjs och äras som Gud, den samme som Gud Fadern. När Jesus inte bekänns som alltings skapare. När Jesus inte bekänns vara Messias, judarnas konung. När Jesus inte presenteras som den enda vägen till Gud och evigt liv. När Jesus inte sägs vara född av en jungfru. När Jesus inte sägs ha uppstått från de döda i sin mänskliga kropp. Och till sist, när Jesus sägs komma tillbaka på något annat sätt än vad Bibeln säger. Eller att man säger att han redan har kommit. Och då ska vi minnas vad aposteln Paulus sa i Romarbrevet kapitel 16, vers 17-18. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Slutcitat. Alltså, strunta Sluta i dialog och kompromisser. Vänd dig bort från sammanhang där läran ligger i strid med de trosatser som vi precis har tittat på. Håll dig istället tätt in till den sanna kristna tron för att inte riskera att falla, som Paulus sa. Det kan vara avgörande för din evighet. Med tanke på hur urvattnad eller vilseledande mycket så kallad kristen förkunnelse har blivit och hur direkt vilseledande en del av våra bibelöversättningar faktiskt är när det gäller avgörande trossatser, så är det kanske inte helt fel att plocka upp trosbekännelserna i ett försök att reformera vår tro. Det är också förståndigt att skaffa sig en bibeltrogen bibelöversättning, om man nu kan uttrycka det så. Och där kan jag rekommendera Svenska folkbibeln eller Reformationsbibeln. Och den senare, den omfattar än så länge bara Nya testamentet. Så, nu ska jag avsluta med att läsa den snart 2000 år gamla apostoliska trosbekännelsen. Ni behöver inte stå upp som man brukar göra i kyrkan, ni får gärna sitta eller ligga kvar. Men begrunda gärna det att denna trosbekännelse vittnar om den kamp som redan den unga kristna kyrkan också kämpade mot villoläror. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.